Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160, give away 30 points to somebody else because you don't need it in investments. What you do need is emotional stability.
Wow.
Very first tech IPO, and it's a big one.
Stock market hit an all-time record high today.
A crash is coming. Now, whether it's 6 months from now, 12 months, 36 months, no one knows. There's a bear market about every 5 years. We've gone 8 years without one.
People have to realize this is the biggest IPO ever.
Hej och välkommen till ett nytt rykande färskt avsnitt av Market Makers. Och den här veckan har vi med oss ett intervjuobjekt, och det ska också tilläggas att det här är förinspelat, faktiskt förbandat, eftersom jag är bortrest i solen.
Exakt. Riktigt dålig stil att lämna mig i sticket.
Mm, det har jag inte gjort nu, eftersom jag har ordnat då här att vi ska få prata med Ludvig Rosenstam Åhman. En jäkligt kul snackstund hade vi honom om hans bok 101 tankar om aktier, din guide till bättre investeringsbeslut. Kommer ju prata mer om den i intervju, men det är en kul bok faktiskt. Den är riktigt bra, bra liksom uppslag. Det är alltså 101 då egentligen tankar om aktier. Man kan och bläddra lite i den här och så står det massvis med olika tips, och i slutet får man även då en extremt bra faktiskt läslista egentligen. Saker man kan läsa vidare inom.
Det som är intressant med den här boken är att han har ju läst otroligt många böcker, som ni kommer märka i intervjun, och så har han destillerat det absolut viktigaste och skrivit in det i sin bok. Och det som är intressant med den här boklistan han använt sig av är att det är otroligt många av de böckerna som vi själva har rekommenderat i podcasten och själva tycker om. Så att det gör ju att samtalet och boken i sig är otroligt intressant och givande.
Och det där som du sa nu, det glider ju då in under kategorin confirmation bias. När det är någon annan som gillar samma sak som en själv, då är det ju skönt att höra att de håller med en själv också.
Absolut. Jag vet inte.
Men kanske extra viktigt att poängtera, vi säger ju alltid det, men idag har vi också med oss en bankman, och då är det extra viktigt att säga att det pågår inte någon rådgivning eller rekommendation i den här podcasten. Ska man hålla på med rådgivning och sånt, det är man ute efter, då ska man ju såklart kontakta någon professionell. Men med det sagt så hoppar vi rakt in till intervjun med Ludvig. Då säger vi välkommen till Ludvig Rosenstam Åhman. Hur är läget med dig?
Ja, men det är bra. Kul att vara här.
Och du har ju blivit författare också och skrivit en bok som heter 101 tankar om aktier. Men jag tänker att först du kanske ska berätta lite om vem är du? Hur ser din bakgrund ut inom finans?
Ja, men jag har jobbat i bank i 10 år nu ungefär. Började jobba vid sidan av studierna då. Har jag jobbat både på Swedbank, Ikano Bank, en bank på Nya Zeeland ett tag. Sen när jag tog min master 2015 så började började jag på traineeprogrammet på Nordea, deras graduate-program. Så då, då fick jag en ganska bra inblick i hur en bank fungerar, fick se olika delar, både wealth management och markets och kontorsrörelsen och sådär. Och sen efter 2,5 år där så tog jag ett sabbatsår och skrev boken då. Och sen började jag på Danske här för ett år sedan.
Så du är väl ingrodd i bankvärlden ändå, låter det som?
Ja, men det får man nog säga. Men som sagt, de första åren var ju mycket mot kund och på kontor och telefonbank och sådär. Men absolut, ja, det har blivit några år nu.
Vad var det som lockade in dig i aktiernas värld då?
Ja, men jag har haft det där intresset sen, jag har haft intresse för sparande sen jag föddes i princip. Jag har alltid smålänning från början. Men dels så var det väl, min farfar hade ett aktieintresse. Och sen så fick min brorsa upp intresset där också, så framförallt därifrån från början. Men sen började jag själv 2010 och investera, och då ökade mitt intresse ganska mycket. Så jag började läsa mycket, ganska mycket böcker redan från början, och har gjort det under 10 år nu. Läst väldigt mycket böcker de senaste 4-5 åren. Så det är ett intresse som har växt under tid. Men det finns väl någon kombination av, alltså kombinationen av teori och siffror och beteende. Jag tror det är det som har fört mig in på det. Jag spelade en del poker tidigare också för skojs skull och sådär. Men just den kombinationen är väldigt kul med aktiemarknaden.
Och hur kommer det sig att du ville skriva en bok?
Men det har ju att göra med just det här stora intresset då. Jag började delvis läsa böcker, men sen har jag läst mycket aktiebloggar både i Sverige och internationellt de senaste. Jag har ju läst någonting om aktiemarknaden varje dag i snart 10 år då. Och ändå kände väl att jag hade samlat på mig så mycket content att det kunde bli en bok. Men sen, alltså, jag har aldrig tyckt om att skriva eller något sånt här från början. Jag var alltid kass på att skriva i skolan och så här. Men det var bara utifrån intresset där, och jag bara kände att jag hade tillräckligt mycket. Och sen så har skrivintresset kommit över tid. Så det var först för ungefär. Så alltså, jag läste ju på bara i typ 6 år innan jag började skriva. Så det var för en tre år sedan som jag började skriva också. Men nu har jag ju fått upp intresse för att skriva, så nu skriver jag i princip varje dag mycket för jag gillar processen. Så.
Jag gillar den här boken. Den heter ju som sagt 101 tankar om aktier. Och så är den underrubriken Din guide till bättre investeringsbeslut. Men det jag gillar mer än är att jag upplever, det kommer ut en hel del böcker, framförallt riktat mot nybörjare kanske, där folk då har, tycker jag, oftast en ganska inbredd strategi, att de säger direkt att jag gillar utdelningsinvesteringar, så att nu ska alla investera och leta utdelningar. Det här blir ju nästan som mer som ett uppslagsverk, för det är ju då, ja, egentligen är det ju 100 kan man ju säga, för den första är ju en introduktion, men sen är det ju liksom 100 stycken olika idéer eller tankar, om man ska säga. Så det blir ju nästan som ett litet uppslagsverk. Jag tycker det är rätt schysst, och framförallt att man kan sitta och bläddra igenom lite och plocka saker här och var, så att säga. Det är ett bra upplägg, tycker jag, för en bok faktiskt. Det är smart gjort.
Jag fick ju faktiskt den själva idén från början. Det var 2016 egentligen som jag fick idén på hösten där. Och det var det ju mycket just att jag ville ha en bok, skriva en bok i aktiebloggsformat för att det skulle vara enkelt att ta till sig. Jag har väl en känsla av att det är färre och färre personer som läser böcker, men däremot så, alltså just aktiebloggar ökar ju väldigt mycket, och det är ju mycket för att det är ett enkelt format att ta till sig. Man behöver inte känna att man ska ta sig igenom hela den där tunga boken, utan man kan bara öppna upp en sida och sen, nu menar jag inte att min bok kanske är särskilt tung så, men just att man bara kan öppna upp en sida och så bara läsa en tanke liksom. Så det var det som var själva idén.
Sen gillar jag också i slutet vid dess slag för då finns det faktiskt en referens eller framförallt en boktipslista egentligen, där det är 51 böcker som du rekommenderar. Den är också jädrigt bra faktiskt att på, för där finns det extremt mycket uppslag på bra böcker där man kan fördjupa sig i de här ämnena också.
Ja, för jag på något sätt, alltså jag hade ju kunnat stänga in ännu fler böcker där. Jag fick ändå kapa lite för att få ner det till 51 böcker, men just att alltså allting jag har skrivit kan man på något sätt söka tillbaka till de där 51 böckerna. Så det finns, och det är ju 51 böcker som jag står bakom också. Även om Portfolio Selection av Harry Markowitz, det kanske man inte behöver ta sig igenom det lite mer av ett akademiskt paper. Så där. Men just att ja, de där böckerna är ändå böcker som jag har läst och som jag tycker man ska läsa. Och egentligen så, jag ser ju hellre att man läser de där 51 böckerna att man läser min bok. Men det är ju inte så många som kommer göra det, så jag tror att kan man börja med min bok och få upp ett intresse så är det en bra start.
Ja, men kul, för jag tänkte så här, vi ska lägga upp det så att den är uppdelad då, det är 100 stycken egentligen idéer och det är då egentligen uppdelat på 10 olika kategorier. Vi har plockat ut den slumpmässigt egentligen ur varje så här. Sen får vi se med tidsmässigt, vi kanske inte går igenom allihopa, men vi har i alla fall plockat ut ett gäng för att beskriva de olika kategorierna. Jag tänkte att jag skulle börja med kanske då nummer 8, förlustens smärta, som handlar ju om förlustaversion. Ja, men du börjar till exempel med att Daniel Kahneman menar att smärtan att förlora pengar upplevs ungefär dubbelt så starkt som nöjet av att vinna. Ja, vad säger du om den?
Ja, men det är nog många som har hört det här, just att en förlust gör dubbelt så ont som en vinst känns bra då. Och det är något som Kahneman skriver om i boken Tänka snabbt och långsamt också. Och just det här, han tar ju det här exemplet, om man skulle ge någon en chans att singla svant om pengar. Och ja, men om man skulle förlora $100 vid klave, vad skulle då krävas för att man skulle acceptera den förlusten? Ja, men vad skulle man då behöva få på en om resultatet blir krona istället? Och då har man kommit fram till att det är ungefär $200. Det är det vanligaste svaret. Men man hamnar någonstans mellan 1,5 och 2,5 då, gånger för att acceptera den här förlusten då. Så mellan 150 och $250 är det vanliga. Så glädjen av en vinst är alltså ungefär hälften så stor som känslan av en förlust då. Och det här får ju en del effekter vid investeringar. Det klassiska är att man gärna behåller de här förlustaktierna i en portfölj. För om man inte realiserar den där förlusten så slipper man känna den här smärtan. Och det är ju tyvärr så att om man håller kvar vid den där aktien tillräckligt länge så kan man ju tyvärr tvingas sälja någonstans på botten förr eller senare. Så...
Finns det något sånt, det är också klassiskt citat, att man ska ju vattna solrosorna och rensa ogräset och inte tvärtom.
Ja, men exakt.
Så gör man det, man behåller förlorarna och säljer vinnarna.
Ja, men precis, det är Peter Lynch det där. Det ligger något i det. Ibland måste man ju släppa taget.
Men om man tar det här förlusten, smärta, riskaversion, hur skulle du applicera det i din egna portfölj?
Ja, nej, men det handlar ju, alltså något som jag tycker är väldigt viktigt när det gäller just en strategi, det är ju att bestämma när du ska sälja för du köper. Så ha en tydlig plan för när ska jag sälja den här enskilda aktien då, till exempel, innan jag köper den. För när det väl börjar gå neråt där, då är det väldigt svårt att agera rationellt. Så att ha en tydlig plan att det här vill jag se i bolaget då, eller att jag har den här nivån på aktiekursen eller vad man nu har för strategi, då kommer jag sälja aktien och inte bara sälja på en känsla, eller att man då håller kvar vid aktien på grund av den här förlustaversionen för länge.
Och det är så otroligt svårt tycker jag. Alltså, trots att man vet att man ska göra det så slarvar man ändå ofta med det. För det är ju mycket roligare att köpa någonting än att sitta och fundera på varför man ska sälja det. Och så tänker man ju alltid att det ska bara gå upp. Sen är plötsligt börjar det gå dåligt och då får man panik och så säljer man av det. Och sen så brukar det oftast vara då det verkligen tar fart. Känns det. Jag minns att många sådana case man säljer av för att man tröttnar och sen så sticker det iväg till himlen.
Exakt, och det är oftast det svårare att veta också. Läser du godtycklig aktiebok så är det jättemånga som förklarar när du ska köpa eller vad du ska tänka på när du köper. Det är väldigt få som förklarar när du faktiskt ska sälja. Och därför blir väldigt många helt som frågetecken när du väl kommer till time to sell.
Ja, men exakt.
Och där, då kan vi ju direkt gå in på punkt 24. Den ligger, sa jag var förra låg under första kategori, jag vill ändå nämna här, jag vill få med det. Första kategorin heter tankefel, det var då vi pratade om det här. Men nu jag tänkte vi hoppar till den som heter beslutsfattande och då finns det nämligen punkt 24, då ska du sälja.
Precis.
Jag tänkte att det var en passande övergång.
Ja, men absolut. Och jag brukar prata om förlustaversion och mentala ankare i kombination. Mentala ankare är ju också, det har ju också Kahneman och Tversky gjort ett experiment på. Då hade man ett sånt här Wheel of Fortune, alltså man hade siffror mellan, ett sånt där snurrande lyckohjul heter det på svenska. Mm. Så man hade siffror mellan 1 och 100, men så hade man riggat det på 10 och 65. Och då lät man då den här försöksgruppen snurra. Så de som hamnade på, då var det vissa som hamnade på 10, vissa som hamnade på 65. Och sen gav man dem en fråga. Man frågade alltså hur stor andel av FNs medlemsländer ligger i Afrika. Och det var ganska tydligt då att de som hade fått siffran 10, de sa 25%. Medan de som hade fått siffran 65 sa 45%. Men det här Wheel of Fortune då hade ju absolut ingenting med frågan att göra. Men vi har alltså en tendens då att fästa oss vid en siffra, alltså vi fäster oss ett sånt här mentalt ankare. Och effekten vid investeringar då är ju att vi fäster oss vid en aktiekurs, ett pris. Så jag menar, har du köpt en aktie för 100 kronor då har du en tendens att tro att det är det korrekta värdet oavsett vad ny information säger om aktien. Och just den här då, kombinationen av mental ankare och förlustaversion kan vara ganska förrädisk då i en nedgång. För har du köpt den här aktien på 100 kronor och den sen har gått ner till 75, ja men då har du ju det här mentala ankaret då som säger att den har ju legat i 100 kronor så den kan säkert gå tillbaka till det. Och sen har du även den här förlustaversionen då som gör att du inte vill känna den här smärtan av att plocka hem förlusten. Så ja, det är två saker som gör att det kan vara ganska svårt att sälja en aktie då på vägen ner.
Förlustaversion, om man går tillbaka, jag tycker att det är bland det svåraste och det är bland det märkbarast också, för loggar man in en dag när allt är grönt eller blått eller vad man nu får för färger hos sin nätmäklare, så ger inte det så mycket då på något konstigt sätt. Tycker man alltså, ja men det är väl självklart att det ska upp, det är ju bra aktier, och sen de dagar det går ner, då kan det ju verkligen svida, speciellt man får ganska kraftiga nedgångar. Det är ändå märkligt att hur tydligt det är att det faktiskt funkar så.
Precis. Sen så jag sätter ju upp tre orsaker till att sälja en aktie. Mm. Det är hämtat från Mario Skonieski, han skrivit den här boken Why Are We So Clueless About the Stock Market. Men det som jag skriver där är ju, ettan är ju då en hög värdering. Antingen då om man kollar på historiska, jämför med historiken, eller att man jämför relativt andra bolag då till exempel. Skulle kunna vara en sak. Andra då som jag skriver om är ju att man hittar då kanske ett lika bra bolag eller ett bättre bolag fast till en lägre värdering. Att man köper, man säljer för att köpa något bättre helt enkelt. Och ett tredje där är ju då att man inte ser att bolaget utvecklas i den riktning som man har tänkt sig från början när man gjorde analysen. Och det blir ju mycket fokus på bolaget och inte aktiekursen.
Och alla de här tre egentligen kommer ju tillbaka till att vad otroligt viktigt är att välja ut, alltså inte välja ut rätt strategi, utan att man har bestämt sin strategi att verkligen hålla med den och sätta en säljplan, precis som du sa, från början.
Ja, exakt.
Köper man någonting, låt säga att du jobbar rent bara tekniskt, tittar på momentum, ja, men då måste du ju någonstans definiera när tycker du att den har tappat momentum, för någonstans måste du kliva av. Det har man ju också varit och gjort några sådana affärer när man har köpt någonting, det har gått åt helt rätt håll och sen så har det börjat backa och sen så säljer man igen på break-even fast du hade en rätt fin vinst och du kunde låst in om du hade haft en tydlig exit-strategi från början.
Ja, det är ju svårt det där, och som sagt, det är ju i extremerna som vi fattar dåliga beslut. Jag menar, det är ju när det svänger som mest neråt eller som mest uppåt där vi kanske inte fattar de bästa besluten. Så därför gäller det ju att ha någon typ av antingen checklista eller någon tydlig investeringsprocess kanske nedskriven då, som man kan följa sen.
Och jag tycker det är rätt kul också, du nämner i just den här om, det är också vanligt just att man vill gärna vinna tillbaka pengarna i samma aktie. Om du har en aktie som går ner 25%, då vill du gärna få tillbaka pengarna i den. Men varför, det finns ju ingen anledning egentligen, då är det bättre att gå över till någonting annat som är bättre kanske för att vinna tillbaka de pengarna. Det gör det också psykologiskt lättare. En sån där ett knep som jag vet en del använder också, det är att även om det medför lite mer transaktionskostnader, men de är så små idag, det är att om du har gått back väldigt mycket en aktie, sälj av den bara och sen så kan du fundera över beslutet igen. För då när du köper det, då börjar du på noll så att säga rent. Psykologiskt blir det lite enklare att inte se de röda siffrorna. Så ska man inte göra det hela vägen till botten. Men
det du säger angående checklistor är otroligt värdefullt som väldigt få privatinvesterare faktiskt använder sig av. Och det behöver inte vara så komplicerat egentligen. Det kan vara tre anledningar varför du ska hålla, tre anledningar varför du ska sälja. Och så länge de tre anledningarna fortfarande lyser grönt, ja, då behåller du. Och när det börjar lysa rött i anledningen att sälja, ja, då ska du sälja. Och det gör det ju mycket lättare faktiskt när det går dåligt, men inte av liksom korrekt anledning eller anledningen du har plottat ner, att faktiskt hålla kvar i aktien. Så att du inte säljer utan anledning eller säljer av skräck eller liknande. På samma sätt så håller du inte kvar den när det faktiskt går emot vad du tidigare trott.
Ja, men precis. Och just det här att man behöver ju faktiskt inte fästa sig så mycket vid en aktie, eller precis som du sa där innan Niklas, att man behöver ju inte vinna tillbaka i samma aktie. Man kan ju faktiskt gå ur marknaden ibland och se saker från ett nytt perspektiv helt enkelt. Det är ganska enkelt. Det är ju det här med endowment-effekt också, ägoeffekten. Just att vi ser ett större värde i sånt som vi äger. Så det är ganska, det är något som man märker i en, man brukar ta ett exempel att i en budgivning på en lägenhet, ju närmare eller ju längre och längre man kommer i den där budgivningen, desto svårare blir det att släppa taget, för man börjar känna att man redan äger lägenheten. Och samma sak med aktiemarknaden då, att när du äger en aktie så är det svårt att sälja av den och ställa dig utanför och sen.
Jo, också sånt klassiskt tips är att man ska titta på sina innehav och försöka fundera på, skulle jag köpa dem om jag köpte dem idag? Problemet är att det är ju väldigt svårt att tänka sig det om man redan äger dem. Det är därför det ibland är bra att göra den här grejen, att i princip sälja av någonting som sagt. För idag är kortagen så låga, så det är nästan så att är man väldigt osäker kan man göra det. Sälja av det och så sitta och fundera lite, skulle jag verkligen köpa det igen om jag måste trycka på köpknappen eller någonting?
Vi har ju verkligen de möjligheterna i Sverige också med tanke på ISK. Vi har ju inga skattekonsekvenser heller, så det är väldigt enkelt att bara sälja av portföljen, ställa sig utanför. för och sen ta nya tag.
Det är en strategi som både jag och Niklas har tillämpat rätt mycket de senaste åren, och det är, man har en godtycklig procentuell nedgång, ja, då klipper man aktien. Då slipper man vara med i större nedgångar, och det är något som jag tycker fler borde förespråka, framförallt för nybörjare som har väldigt svårt att sätta korrekta pris, liksom, prisnivåer på när man ska köpa och när man ska sälja. Att ha något godtyckligt nedgång och sen släpper du aktien, då slipper du sitta där med någon skitaktie som gått ner 75% och du hoppas ska ta igen sig. Sälj den aktien, investera pengarna i något nytt med större sannolikhet att det kommer att appreciera.
Men precis, eller du kapar över 10% och sen funderar lite och ger en dag eller två och så på saken. Det händer inte så mycket på en dag eller dit, hit eller dit. Så att man kan ju faktiskt fundera igenom det och sen se om man vill köpa den igen. Jag tänkte att vi skulle ta punkt 55 också om resultat utan analys heter den. Det låter ju positivt om man kan få det. Och det handlar ju om kvantitativa strategier.
Precis. Jag har ju varit inne på det tidigare, men jag skriver om 80-20-principen också. Och kvantitativa strategier är ett bra sätt att få en stor del av resultatet, men till en relativt liten insats då. Jag lyssnade faktiskt på Toby Carlyles podcast idag. Han som har skrivit Acquirers, Multiple och Quantitative Value och så. Men han intervjuade han Gregory Zuckerman som har skrivit den här boken The Man Who Sold the Market. Det är han,
just det.
Renaissance Technologies.
Mm, det har han på
Ja, ah, Jim Simons, precis. Ja, men, och det, jag bara tyckte det var intressant för tydligen, så, jag har inte läst boken själv, men tydligen så skriver han i boken just att det är någon gång där under 2016 när börsen går ner kraftigt och Simons då är på semester och då ringer han in till kontoret och säger bara, ja men ska vi inte göra någonting nu? Så alltså, då har han ändå byggt upp det här och det är den mest framgångsrika kvantbaserade hedgefonden någonsin, men inte ens han kan följa strategin. Så min poäng här är bara att för att ha och följa en kvantitativ strategi så behöver du ju ha väldigt mycket tålamod och disciplin, för det är väldigt enkelt här att vilja gå in och peta i det. Och det, jag vet att ni har pratat ganska mycket om Magic Formula tidigare också. Och just, jag vet att Joel Greenblatt gjorde ju någon typ av tjänst kring Magic Formula 2009 där han hade två olika varianter av den. Antingen då så kunde man låta tjänsten helt välja ut bolag enligt Magic Formula då, högst earnings yield och högst return on capital. Eller så kunde man bara ta del av de bolagen och själv investera, alltså göra investeringarna själva. Men det visade ju sig efter två år då att de här som bara hade låtit tjänsten investera åt dem hade ju fått var en 30-40% högre avkastning. Och det är ju mycket för att man gör en subjektiv bedömning då. Man är inne och petar i det, för då ser man de här 10 bolagen eller 20 eller vad det är där. Och så har man hört någonting om det på nyheterna eller så. Och sen så går man in och petar i det. Så just alltså ha den här disciplinen är ju extremt viktigt på, när man håller på med kvantitativa.
Det har vi tagit upp mycket. Det är ju precis som säger, oavsett vad man tycker, man kommer alltid hitta på den här listan och så var jag subjektiv, så tänker man jag tar de 7 bästa, för de där 3 gillar jag inte. Mm. Och sen är det de som levererar avkastningen.
Absolut, man tar ju bort den som, eller oftast tar man bort den som har gått sämst, eller de som har gått sämst som ligger riktigt nere i skiten. Mm. Det är oftast de som är i svinbra värdering på just nu. Mm. Det var ju för några, var det 2 år sedan, Niklas, eller var det förra året? Tiden går så jäkla snabbt så jag kommer inte ihåg.
Fingerprint.
När Fingerprint låg i botten, och jag kan ju tippa på att i stort sett alla hade velat plocka bort Fingerprint, och sen visade det sig att nej, men det var ju Fingerprint som var den stora vinnaren i...
Den levererade 100% avkastning efter det.
Exakt. Så att det där är helt otroligt svårt. Men det visar ju också hur svårt det är med stockpicking i sig också.
Precis.
Vad tycker du om kvantitativa strategier generellt då?
Ja, men jag skriver ändå, någonstans skriver jag om det här just vikten av att hålla sig borta för att undvika tankefel. Det här är ju, när man pratar med Daniel Kahneman, han har gjort 2-3 intervjuer de senaste åren, och när man frågar honom då om han är bättre på att undvika de här tankefelen eller kognitiva biaserna än andra personer, trots att han har forskat i det här i hela sin karriär i princip, så säger han nej på den frågan. Så sättet att undvika dem är ju att hålla sig till något tydligt system eller en tydlig strategi då. Så därför är ju en kvantitativ strategi väldigt bra, just att du helt mekaniskt bara investerar efter nyckeltal och sen så håller du dig borta, och på så sätt kan du få de bästa resultaten. Så ja, jag tycker om kvantitativa strategier är ett område som jag håller på och researchar nu, för jag tycker det är intressant.
Ja, det du säger om Kahneman är extremt intressant, för det finns ju jättemycket forskning på det som visar att är du medveten om din egna bias, då tenderar det att vara ännu mer biased, vilket är helt, det är en väldigt stor paradox, för man tänker att om man medveten om ett fel så kommer man ju angripa det och inte vara det längre. Nej, det är snarare tvärtom, och det ser ju också hos företag som till exempel anger att de är mer meritokratiska tenderar att vara mindre meritokratiska än vad bolag som inte alls bryr sig om det. Det är extremt svårt att hantera även för proffser, om man ska säga, eller för folk som är extremt insatt på det. Så att bygga upp en tydlig modell för att och bara gå efter det tror jag är extremt vettigt.
Det går ju att kombinera också, alltså ha en typ av kvantitativ approach till stockpicking också såklart. Så.
Jag tänker vi hoppar över till, jag tror att det här var en av mina favoritpunkter nästan. Under i kapitlet självinsikt så är det punkt 78 som heter lär av dina misstag. Eller lär av misstag står det bara, men jag antar att det är lär av dina misstag. Det hänger ju lite ihop med det här också och en av mina nog favoritgrejer tror jag.
Ja, men precis. Det här är ju Ray Dalio, pain plus reflection equals progress. Han har ju det som någon typ av mantra i Bridgewater. Och ja, men, nej, men just det där, det är ju som sagt, det är genom misstag som vi lär oss. Och så är det ju från att man, från när man föds egentligen, så är det ju så vi lär oss som människor. Så det är ju viktigt att se på misstagen som en möjlighet att lära sig och inte som för det här är något jag skriver om, det här med growth mindset och fixed mindset också. Har man ett väldigt så här fixed mindset, då är det väldigt enkelt att bara ta det här misstaget som ett prov på då att det här är inte någonting jag ska hålla på med. Men har man då ett growth mindset, då tar man det här misslyckandet som ett sätt att lära sig mera. Och ja, jag bara tänkte på det också, där ett bra boktips där är ju Big Mistakes av Michael Batnick, som skriver om stora investerare och de största misstagen som de har gjort. Ibland kan det ju vara bättre att studera misstag, för ofta så läser man ju böcker om man bara hör massa framgångshistorier, men genom att studera misstag kan man kanske lära sig ännu mer ibland.
Ja, ett sätt man kan testa sig själv för om man har fixed mindset eller growth mindset, det är ju helt enkelt att hur reagerar man om någon går emot en aktie som du äger? Om någon säger att det bolaget du älskar mest är skit och den aktien är skit, hur reagerar du? Blir du defensiv? Blir du arg? Eller tycker du, fan vad intressant det här var? Undrar varför han tycker så? Eller hon? Och det tycker jag är en jäkligt bra liksom våg. För det är ingen som är 100% fast och ingen som är 100% growth, men det kommer ju pendla lite. Och bara för att hålla koll på var man själv står.
Precis, ja, men det där är jättebra, det är faktiskt, jag ska snacka med dig tidigare, då hade jag tagit med det exemplet i boken. För ja, men faktiskt just att när du väl, alltså, för det är ju så man ska se på det, när någon har en väldigt motsatt åsikt än vad du har, ja, men då är det ju ett fantastiskt läge att lära dig någonting. Och väldigt intressant att höra vad den här personen har kommit fram till som du inte själv har tänkt på. Så det är ju så man lär sig mer, genom att argumentera för saker och lyssna på andras argument och så. Så absolut.
Jag tänkte jag skulle skicka med en lyssnare konkret till. Många som börjar med trading upplever, de håller ofta på med en skriven trading dagbok där man skriver ner varje liksom, varje bet man tar så att säga, och lite tankar om det. Jag tycker att fler borde göra det även med, som håller på med långsiktig investering, att man verkligen skriver ner varje gång du köper en aktie. Då ska du ju redan då definiera varför köper jag det här. Skriva också, det är där man skriver in den här säljpunkten också, varför skulle jag kunna tänka mig att sälja det här. Och så får ni lite grundläggande, kanske med datum och pris och sådär. Hur stor del av portföljen kanske, som man får en tanke om det. Sen när man väl den dag man säljer det, antingen för att det gått bra eller för att det gått dåligt eller vad som nu har hänt, så skriver man även ner varför och verkligen få in den där processen, att man hela tiden reflekterar över både det som gått bra och det som gått dåligt. Det ger ju också en väldigt viktig, tycker jag, insikt att förstå att ibland när det gått fel så är det inte ens eget fel. Du har inte gjort något fel, utan det är faktiskt marknaden som bara går emot dig. Och precis tvärtom kan det vara också, att du har inte ens gjort rätt, du har bara haft en jädra tur att det har gått bra också. Jag tycker det är extremt viktigt. Jag har blivit sämre och sämre på det med tiden, men när jag började så höll jag på väldigt, väldigt mycket med det, att verkligen skriva ner, analysera, fundera på liksom mina beslut hela tiden också, oavsett Precis. Om det handlar om investering eller vad det är för någonting egentligen.
Exakt, och det där är ju viktigt, för det du är inne på där är ju det här med process före utfall. Det är väldigt enkelt att bara fokusera på utfallet och inte tänka på processen. Men det är ju som Michael Mobisin skriver om det med just inom områden där det råder mycket osäkerhet. Så alltså, ett positivt beslut, ett bra beslut kan leda till ett negativt utfall och ett dåligt beslut kan leda till ett positivt utfall. Så inom områden där det råder mycket osäkerhet, som då aktiemarknaden till exempel, då blir det viktigare att fokusera på beslutsprocessen och inte utfallet, för det är inte så enkelt som att säga att amen, när det blev ett dåligt utfall så kommer det alltid ha varit ett dåligt beslut. Liksom.
Så, nej, exakt, och jag tror att det är nästan topp tre viktigaste sakerna att, om man ska ta med sig härifrån, eller overall applicerat på börsen, som många inte tänker på. Jag var rätt sen när jag började tänka på det. Men just att det du säger, att ett bra beslut kan få ett negativt utfall, det tänker man rätt ofta på. Men att ett dåligt beslut kan få ett bra utfall, det är jäkligt svårt att faktiskt ta till sig. För ofta får man ju tänka att man är jävligt bra, och får man ett bra, liksom, bra utfall, då blir det ofta en pat on the back, fan vad duktig jag är. Men granskar man sig själv lite kan det visa sig att nej, du har ju gjort jävligt mycket fel, du har bara haft jävligt tur att du inte har konkat på vägen.
Ja, exakt.
Och men de som gick all in och belånade sig fullt och köpte teknikaktier runt .com-bubblan, de framstod ju ändå som genier i ett par år tills de inte framstod som genier längre. Och det är lite som så här, om en meteorolog säger att det är 75% chans att det regnar imorgon och så regnar det inte, så ska man ju fråga sig om de verkligen hade fel ändå. Kanske fortfarande var 75% chans.
Ja, men det är intressant det där, för jag har fastnat lite i det här med just utfallsbias och alltså process för utfall. För det är någonting som Annie Duke skriver om i hennes bok Thinking in Bets, som jag också refererar till. Och det är intressant, för något som hon gör workshops kring det här, alltså kring beslutsfattande med chefer. Och det hon gör då är att hon ber de här cheferna ta med ett dåligt beslut till de här workshopsen. Men det de alltid gör är att de tar fram ett dåligt utfall. Alltså de ger exempel på ett dåligt utfall. Men det man egentligen ska göra i det exemplet då, det är ju kanske att ta ett utfall som har varit positivt, men fundera över om det faktiskt var kanske ett dåligt beslut. Kan man få med sig ett sånt exempel istället, då tror jag man har kommit långt kring både beslutsfattande generellt och i investeringar.
Absolut, och ett sätt man kan tänka på det här om man har svårt att liksom se det framför sig, det är att om du går på trottoaren och en bil kör på dig, då har du gjort ett bra beslut men fått ett dåligt utfall. Men om du springer över E24 och inte blir överkörd, ja, då har du tagit ett dåligt beslut men fått ett bra utfall.
Precis, ja men exakt. Bra exempel.
Det här leder oss in på kategorin evigt lärande och punkt 43, sluta aldrig lära. Hämtat från Warren Buffett, kan jag tänka.
Ja men exakt, och Charlie Munger också. Mungers familj brukar säga att han är en bok med två ben som sticker ut.
Och ett par jävla glasögon.
Ja exakt, precis. Ja men... Något som jag har lärt mig över tid. Dels har jag lärt mig väldigt mycket genom att vara aktieintresserad. Alltså både om nyckeltal och makroekonomi och beteendevetenskap och andra områden som produktivitet och beslutsfattande mer generellt. Men något som jag också har insett över tid är ju hur mycket man kan lära sig på egen hand. Och hur jag egentligen tycker att det är bättre att bara ha ett fokusera på sina egna intressen och lära sig själv genom att läsa artiklar och böcker. Och inte fokusera så mycket på, för det är väldigt enkelt att tro att en formell utbildning, att det är den enda vägen att gå för att bygga kunskap. Men jag skulle vilja påstå att det är bättre att bara fokusera på sina intressen och lära sig själv och sen försöka sen vara inom områden då där man kan använda den kunskapen i praktiken.
Det finns ju också ett stort värde i att diversifiera sin kunskap. Jag tror att det är Munger som pratar mycket om det också. Att om du läser väldigt vitt och brett, då kan du göra helt andra kopplingar också. För det går ju verkligen, vad du än pratar om för ämne så kan alltid koppla det till något annat. Det är ändå mycket som går igen hela tiden, och att det hela tiden bygger vidare då på din, ska man säga, ja, men den mängd kunskap du kan koppla till.
Ja, så är det ju. Marginalnyttan om du fortsätter läsa i samma ämne minskar ju för varje bok du läser. Går in på ett helt nytt område, då kommer ju marginalnyttan vara oändlig, för du kan ju ingenting. Men om du läser den liksom 1000+1 böcker i finans, då kommer den 1000+1 boken vara så mycket mindre värd än om du går in och läser kanske historia eller om filosofi eller vad som helst. Och det här kommer ju också koppla in till din större förståelse om hur allting funkar och spela in till finans, om det är ditt sanna intresse också.
Precis. Det är faktiskt, det kommer ännu ett boktips här, men jag håller på att läsa den här boken Range av David Epstein precis nu. Han skriver mycket, det där Why Generalists Triumph in a Specialized World, tror jag han heter. Men han skriver delvis om det här med T-shaped knowledge eller T-shaped person. Och då handlar det om att istället då för att vara specialiserad inom ett område och kunna 100% inom det, så att istället kanske kunna 80% inom 10 områden. Och den där typen av personer har visat sig då i boken, skriver han om det, att de är bättre att agera inom miljöer där det råder mycket osäkerhet. För när man är väldigt specialiserad så är man väldigt bra på att följa saker som är statiska. Men när det blir mer dynamiskt då är det enklare om man har kunskap från många olika områden. Så jag tror ju väldigt mycket på att vara generalist, och jag tror att det kan vara en positiv sak i framöver också, just i och med automatisering och allt som kommer, att vi kanske kommer få vänja oss vid att man måste fortsätta vidareutbilda sig inom flera områden, för det är inte säkert att man kan ha samma karriär under hela sin karriär eller så, utan man kanske måste vidareutbilda sig och ta nya banor i karriären.
Ja, det man kan tänka är ju i stort sett, hur många är det som säger att man ska vara specialist? Jo, det är typ alla. Och sen kan man kolla hur framgångsrika är alla. Ja, de flesta är ju rätt average. Så okej, kolla på vad snittet gör och så gör jag tvärtom. Och det skulle i så fall vara generalist här. Det
finns ju två stora, tycker jag, nyttor med att läsa vitt och brett också. Det är ju det ena är ju att det är såklart, det har en social aspekt också. Om du lär sig lite och mycket så kommer du alltid, kommer oftast kunna hitta någonting som den du träffar är intresserad av. Så det blir någon form av liksom social lubrikant också. Det andra är att jag tror att det finns ju ändå en väldigt mycket ränta på ränta-effekten, man ska säga, inom lärande. Att du har compound knowledge, alltså det byggs på. Den upplever jag att den blir större också om du har ett ganska vitt spektrum som du lär dig grejen om. För nästa gång när du hakar på, nu ska börja bli intresserad av biologi, säger vi, så börjar man läsa om det. Ja, då finns det oftast mycket koncept och saker där som du kanske kan haka på det du har läst tidigare. Liksom, så att du förstår saker ju snabbare ju hela tiden på något sätt när du bygger upp en kunskapsbas.
Ja, det är compounding det också.
Precis. Mm. Ja, och det är ju intressant det där också. För min absolut är den bästa finansskribenten i världen, skulle jag vilja påstå, är ju Morgan Housel. Och jag tycker hans sätt att se på saker, han tar ju helt andra områden och applicerar det på aktiemarknaden. Han kan skriva väldigt mycket, alltså djupt om historia till exempel, och sen så applicerar han det på hur det ser ut idag, så tar han något helt annat område och så applicerar han det på aktiemarknaden. Och jag gillar ju den, det är ju lite så jag försökte skriva boken också, att jag tar kanske något, en produktivitetsmatris, och sen så applicerar jag den på aktiemarknaden, just för att jag tycker om att ta en vinkel från något annat område och se hur man kan använda det i ett nytt område. Och det där är någonting som jag såklart försöker bli bättre på också över tid.
Vi hoppar rast vidare till kategorin långsiktighet och punkt 38. Det är aldrig för sent.
Ja, precis. Jag är ju själv något av en planeringsmänniska, och det är det jag skriver om bland annat i det här kapitlet då. Jag tror ju på att dels planera aktieinköp som en viktig sak, och också planera i privatekonomin. Jag skulle vilja påstå att genom att planera i sin privatekonomi så har man möjlighet att vara spontan, och man slipper de här kostnaderna som kanske kan uppstå där du tvingas vara icke-spontan i princip och kanske tvingas ta ut någon kredit eller så. Så det är ju en del i det som jag skriver om där. Sen så det handlar ju mycket om också just, alltså när det gäller alltså långsiktigheten, ja, det där kan ju vara olika beroende på vem man är som person. Alltså jag skriver om det här att en 20-åring kan ju faktiskt ha kortare tidsperspektiv än vad en 60-åring kan ha på aktiemarknaden. Så det handlar ju mest om när du behöver pengar då. Så det är ju väldigt personligt just det här med långsiktighet då.
Och du drar ju upp det här klassiska citatet här, eller kinesiska ordspråket. Den bästa tiden att plantera träd var för 20 år sedan. Den näst bästa är nu. Mm. Och det är lite så här, det tycker jag är ganska klokt. Jag tycker man hör det ganska ofta att folk som tycker att ah, men nu är det för sent. Vad synd, man skulle ha behövt investera för 20 år sedan. Så kan man känna sig, ja, fast när personen är 50 då borde de fortfarande förväntad livslängd på 35 år kvar. Det är ganska lång tid.
Precis. Och sen bara att ha som vana att sätta undan en procentuell del av inkomsten och lägga in den i ett aktiesparande, och att det man ändå inser, eller man ser det som att det här är pengar som jag inte längre har till mitt förfogande då. Bara den vanan är ju viktig sen. För om du kan leva på lägre levnadsomkostnader så kommer du ha fördelar för resten av livet. Så att börja spara och investera är ju aldrig för sent.
Just det där med levnadsstandard får oss in på punkt 85. Fall inte i fällan, som ligger under kategorin sparande. Den är jävligt intressant tycker jag också. Den handlar om det här med livsstilsuppgradering. Mm. Det vill säga att man vänjer sig till att ha det bättre. Så att det är väldigt få som flyttar till mindre boende till exempel, om de inte är tvungna att göra det. Men däremot så vill man gärna flytta till större, och när du väl flyttar till större så är det väldigt svårt att gå tillbaka. Ett typexempel på det.
Mm, exakt. Det finns något som heter kontrastprincipen också. Det är där att det är bättre att bo i ett område där du är rikare än grannarna än tvärtom. För i kontrast till de andra då så kommer du känna dig mer framgångsrik, kan man säga. Men ja, vi har ju en tendens att vi tar inte till oss stegvisa förändringar väldigt enkelt. Alltså som människor så vi har en tendens att bara fästa oss vid vanor, och ja, men om man hela tiden höjer sin levnadsstandard med inkomstökningarna, efter en tid sen så kommer man ju sitta där med väldigt höga kostnader. Det kan vara samma sak med träning, om man ja, hade en väldigt så här bra ämnesomsättning och tränade mycket i 20-årsåldern. Och sen så 10 år senare så sitter man där och så har man gått upp i vikt utan man kanske har tänkt på det år efter år. Så, där. Så det är svårt att ta till stegvisa förändringar och det gör ju ändå att ju mer vi höjer våra kostnader i och med inkomstökningarna, desto mer förlorar vi vår frihet. Och det är mycket det bygger på, för lägre kostnader ger ändå någon typ av frihet. Alltså mer valmöjligheter, du kanske kan gå ner i arbetstid, du kanske kan byta till ett mindre välbetalt jobb, kanske kan starta eget. Så just att ha ner kostnaderna är något jag tror på.
Ja, absolut. Jag tror det här med att man försöker välja bort extern validitet, alltså att man känner att man blir validerad utifrån sin status, utifrån vad man tjänar, har det som drivkraft och istället försöka hitta, och det är lättare sagt än gjort, men hitta en någonting internt som validerar en, till exempel att du ska växa som människa, att du ska konstant lära dig. Bara att ha det som mål i livet kommer göra att det blir fruktansvärt mycket lättare att dra ner på onödiga kostnader, att veta, liksom, leva som det finns en morgondag.
Det här är något, jag bara tänker på det här med inner scorecard, det är något som Warren Buffett brukar prata om. Han brukar ta det här exemplet, do you wanna be the worst lover in the world but known as the best, or do you wanna be the best lover in the world and known as the worst? Han brukar ta det exemplet, jag tycker det är ganska bra, men just att ha det här inre scorekortet då, istället för att bara försöka nå upp till den här statusen.
Det är ju något som är extremt svårt ändå att släppa, och det är något man brottas med till den. Tycker det är inom vad den är för någonting. Man kan vara supernöjd över någonting man har eller någonting man har fått, eller alltså vad den är för någonting, eller någonting man kan. Och sen finns det ju alltid någon som är bättre. Typexempel, om vi går tillbaka till det här med träning som du nämnde, så är det ju typexempel. Du kan ju vara superglad över att just lagt nytt personbästa i någon övning, och sen så kommer du dit nästa dag, så är det är alltid någon som är bättre än dig själv. Jag tror att det är en ganska viktig insikt ändå att försöka komma till att förstå att det kommer, oavsett egentligen vad du gör, så kommer det alltid finnas någon som är bättre än dig. Och detsamma gäller ju materiella ting. Det spelar ingen roll hur mycket du har sparat, hur mycket bra aktier liksom, köpt och gjort och så vidare. Det kommer alltid vara någon som är rikare än dig, eller som sparar mer, eller som tjänar bättre och så vidare.
Det enda jag skulle säga om det här med typ lifestyle creep som jag har pratat om, det är när det går till slå lite fel. Jag ser väldigt många, speciellt yngre människor, väldigt bra, de får högre lön och jobbar sig upp och vidare och spenderar inte alls mer. Men jag tycker det slår fel när du börjar dra in på saker som förgyller dig och växer dig som människa. Till exempel att köpa en ny tv kommer du inte växa som människa. Men att åka iväg på någon tur ut till Asien eller till Australien eller fan som helst, det däremot kommer ju få det, och det kommer ge dig andra perspektiv, det kommer få dig att växa. Och där tror jag någonstans att man måste hitta någon typ av balans i lifestyle creepen.
Ja, men exakt.
Ja, men ingen av oss är ju någon sån sparkvotshetsare, kan man ju inte påstå. Vi tycker ju bägge att man måste unna sig saker. Men det gäller ju, som du säger, försöka unna sig rätt saker. Att det spelar ingen roll om tvn kommer vara 10 tum större, för det kommer komma en ännu värre värstingmodell nästa år. Men däremot måste man ju unna sig saker som antingen kan det ju vara som får det växa, men det kan ju också vara saker som du själv vet att det här kommer jag njuta av eller tycker jag är bättre och så vidare. Det gäller ju att hitta en balans där, men man ska inte göra det heller för att jämföra sig med någon annan.
Ja, men det är det, och det handlar ju mycket om att göra medvetna val. Jag menar, det är alltid okej, och jag menar, man kan ju sitta och spendera hela sin nettoinkomst också, men då ska man ju vara medveten om det, och man ska ju ändå känna att det här är någonting som jag, man ska inte spendera pengar som man inte känner att man får motsatt värde tillbaka för. Det är väl framförallt det, men sen, jag menar, som ni säger, alltså, genom att spendera saker på att utvecklas eller erfarenheter och upplevelser, alltså, det måste man ändå kunna unna sig.
Och så sätter vi själva konceptet sparkvot ganska bra. För man har bestämt sig, till exempel, att jag ska sätta undan 20% av lönen. Ja, då gör det inget. Om din lön då ökar, ja, då kommer du ju avsätta 20% av den nya lönen, men fortfarande få lite mer att röra med också.
Exakt.
Och det du säger just om att man ska utvärdera värdet man får av insatsen, tror jag är otroligt värdefullt för de som lyssnar. Och troligtvis någonting när man väl börjar investera som man tänker på naturligt. Och det är därför det är så viktigt att alla investerar. Det är att just att du sätter din insats i förhållande till vad du kommer få ut av det varje gång du köper någonting. Och att du har den mentaliteten får dig själv att växa otroligt och gör att du kommer fatta otroligt bra val framöver. Så om man ska ta med sig någonting, det du sa nu är otroligt viktigt.
Punkt nummer 70, automatisk diversifiering, och den ligger då såklart under kategorin diversifiering. Och där handlar väl mycket om aktier och fonder.
Jag var inne på det här tidigare, men jag har ju lärt mig sjukt mycket av att hålla på med aktier. Alltså både just om själva aktiehandeln som så och om helt andra områden. Så bara på grund av det så tror jag ändå att det är positivt att ha ett aktieintresse. Och en annan positiv sak med det är ju att det är kanske inte så kul att spara 50% av nettoinkomsten och stänga in det på sparkontot varje månad, om man nu ska göra det. Men just att ha ett aktieintresse kan också få det att vilja spara mera. Så det är väl de två positiva sakerna med just att köpa enskilda aktier. Men sen så tror jag ändå att för majoriteten av de som sparar så är det bättre att ha majoriteten av sitt sparande i fonder eller indexfonder eller ETFer. För alltså i en uppåtgående marknad så är det ju, de flesta besluten blir ju rätt. Så då är det ganska enkelt. Men när det väl börjar gå neråt sen, alltså när en enskild aktie börjar gå ner, då är det väldigt svårt att intala sig själv att man har gjort rätt i sin analys och behålla den genom nedgången. Men om en hel fond går ner och hela marknaden går ner, ja, men då är det ganska enkelt ändå att tänka sig att ja, det här kommer nog vända förr eller senare. Så därför tror jag ändå att majoriteten ska investera i fonder. Och sen behöver det inte vara svart eller vitt heller. Att man bara investerar i enskilda aktier eller bara investerar i fonder. Man kan ju köra 50-50 eller sådär också.
Och det är där jag tycker att det är jätteviktigt, för att det är lite för stort fokus ibland på just aktier. Och det är många som pratar om att man sparar aktier och så vidare. Och då är det är ganska många fall ändå jag känner sig, men varför håller du inte bara på med fonder istället? Eller som du säger, att man har lite av varje. Jag är ju själv, så jag sparar en hel del i fonder liksom också. Jag tycker att det är en extremt bra bas att stå på. Och sen kan man göra stockpicks utöver det om man tycker det är kul. Men jag kan tänka mig att ja, visst, även om det är jättemycket, så är det också mycket. Eventuellt hade det kunnat vara så att hade man lagt lika mycket tid som man la på aktier på något annat, så hade det kanske kunnat få större värde egentligen. Men jag tycker det är ändå intressant, för att det finns ingen liksom egenvärde egentligen att hålla på med aktier i sig, om det bara handlar om det här regelbundna sparandet och att få lite avkastning på sina pengar över tid. Jag tycker ändå att det är bra att ta upp, och jag tycker att nästan alla borde ha någon form av fondsparande som komplement faktiskt till sina aktier också.
Ja, men jag tror också att, säg att du har 50% enskilda aktier och 50% fonder i en portfölj och hela börsen går ner kraftigt. Ja, men jag tror ändå att den där fondportföljen då kanske kan ändå få dig att tänka lite bättre kring de enskilda aktierna också. För att du får ett annat tankesätt genom att ha de där fonderna, och det är enklare att se långsiktigt på en större nedgång på hela börsen. Så jag har skrivit en bok som heter Under en tanke om aktier. Så jag vill ju liksom inte snacka ner aktier här, men som sagt, jag tror ändå att, och särskilt som man har sett då efter en 10-årig börsuppgång, det är väldigt många där ute som tycker om att investera i enskilda aktier. Men alltså, när man kollar på finanstwitter så jag är rädd för att det kanske bara är 10-20% som kommer kunna hålla kvar vid sina enskilda aktier över de kommande 10-20-30 åren och faktiskt kunna ha den där strategin som de har satt upp nu. Jag hoppas att jag har fel såklart, men jag är rädd för att det kommer kunna se annorlunda ut sen när det går ner. Men det får vi se. Som sagt, jag hoppas att jag har fel.
Vi kan ju hoppa in, det här hänger ihop lite grann med det. Punkt 94, bevara kapitalet, under kapitlet risk. Den här tycker jag är intressant, att det är väldigt mycket fokus på att bevara kapital. Det är något som jag lägger väldigt, väldigt stor vikt vid, att inte ha... Förlustaffärer kommer du alltid ha. Det är liksom larvigt, vad vi är inne på när vi pratar om lära misstag. Alla gör misstag, och det är liksom en del av grejen. Men däremot att helt enkelt försöka bevara kapitalet och att inte göra några större förluster i sitt kapital. Typ exempel som lyfter upp är ju den här, om du har nedgång på 50% så kräver det en uppgång på 100% för att få tillbaka kapitalet. Det är ju ganska, alltså förluster tär ju hårdare, både psykologiskt som vi är inne på förut, men det tär också på portföljen väldigt mycket. Och det är någonting man borde fokusera på att begränsa.
Ja, precis. Och sen så har jag ju blivit mer och mer, mer fokuserad på att ha en tillgångsallokering också. Alltså att du inte bara har aktier utan också, säg att du har, det kanske räcker med att du har en 90-10-portfölj då, att du har 90% aktier och 10% räntor. Men just att du har någonting att rebalansera med, så att du när det väl börjar gå neråt för aktier eller om det går uppåt starkt som det har gjort nu. Just den där rebalanseringen, det gör ändå att du kan minska den här aktivitetsbiasen som jag skriver om också. Alltså vår tendens att tro att om vi agerar så uppnår vi mer än om vi inte agerar. För då har du ändå den här rebalanseringsgrejen, att du ändå kan ta det som är lite mer högre värderat nu då, eller som har gått väldigt bra, så kan du sälja lite av det, köpa lite räntor istället och ta hem lite vinst på det sättet. Så jag tror, ja... Alltså att fokusera på nedsidan då, både genom att investera i flera branscher om man håller på med enskilda aktier och flera bolag inom samma bransch, men även att investera i flera tillgångsslag, tror jag på. Det finns en del studier kring det där, och Jag vet att Vanguard har gjort ganska många studier kring just rebalanseringens effekt och hur man ska rebalansera och så. Och det vanligaste är väl att man gör det vid antingen 5-10% enheter från ursprungsläget, eller då att man kanske gör det halvårsvis eller kvartalsvis eller årsvis. Men det då, när de har kollat på det, då är det framförallt då rebalansering mellan räntor och aktier bara. Men det spelar egentligen inte så stor roll inom ett år, alltså hur ofta man rebalanserar. Du kommer inte få någon större skillnad på den alltså riskjusterade avkastningen. Så då räcker det att göra det enkelt och att antingen ta det årsvis eller ta det på en procentsats på 5%-enheter. Men det är också någonting just att alltså tillgångsslag som har en högre förväntad avkastning har ju även en högre risk. Och den typen av tillgångsslag med den högre förväntade avkastningen, de kommer ju gå bättre över tid i portföljen. Så därav så kommer ju din portfölj få en högre risk med tanke på att det här tillgångsslaget med högre förväntad avkastning och högre risk blir en större del av portföljen över tid. Så alltså det är ju inte säkert att det här med rebalansering, det kanske inte alltid är bra för avkastningen, men det kommer alltid minska risken. Och det är ändå på något sätt det man vill uppnå i och med just det här då med att bevara kapitalet. Så tillgångsallokering och rebalansering tror jag ändå på.
Ska vi ta sista punkten då? Då hoppar vi tillbaka till början. Del nummer 2, mentala modeller. Det är något som Charlie Munger pratar mycket om. Nummer 13, håll dig till det du förstår. Och då pratar du framförallt om kompetenscirkeln.
Precis.
Vad är det för något?
Ja, men exakt. Det här handlar ju om då, att man kan se sin kompetens som en cirkel då, som man ska hålla sig inom. Grejen är den att om man går utanför den här cirkeln så det finns egentligen två problem. Alltså dels så vet man kanske inte så mycket om det området, och dels så har man en tendens att inte veta hur mycket man inte vet. Och då är vi tillbaka till det där med Dunning-Kruger då, att i början av när man lär sig ett nytt område så har man störst självförtroende och minst kunskap, men ju längre tiden går ju mer kunskap man får, desto mindre självförtroende får man. Men just att börja där man står, det är något som Peter Lynch skriver mycket om också. Att fokusera på sina styrkor där man själv kanske har en edge. Så alla har ju något område som de känner till mer än andra. Kanske på grund av arbete eller att man har läst på mer om det eller att man har ett intresse. Så det kan vara bra att börja där man står och kolla på den typen av bolag. Och sen kan man ju då gå vidare och göra en djupare analys. Ja. Är det man tycker är intressant.
Det här är ju något både jag och Fabian pratar ganska mycket om. Vi är ju väldigt fokuserade på teknik och techaktier och så. Och det är ju mycket just för att vi känner att vi har någon form av högre förståelse där. Eller, men alltså jämfört med andra saker. Det är därför alltid svårt så fort man kliver utanför det här och tittar på. Och sen har vi pratat om energisektorn till exempel. Ja, men då är det ganska bra dock att luta tillbaka mot det vi pratar om i fonder. Det är då sånt kan vara optimalt. Att okej, men nu är jag intresserad kanske av att få in lite pengar i, låt säga, energisektorn. Då är det ett ypperligt tillfälle att faktiskt ta in en fond då kanske, istället för att man själv ska försöka sitta och kunna definiera vilka har bäst borrningsmöjligheter liksom. Alltså, det blir ju extremt mycket att sätta sig in i ett nytt område. Men det är också lite jobbigt ibland där, för ibland ser man ju också saker som just nu till exempel tycker jag är intressant att läsa mycket om medtech, där det finns extremt mycket potential, men man måste alltid ha med sig det också kanske i bakhuvudet, okej, men det här är en sektor jag är svag på, jag förstår inte kanske alltid det bakomliggande. Så jag tycker att det här med kompetenscirkel är väldigt viktigt, och det är viktigt att bredda den helt enkelt svårt inne på, men samtidigt också helt enkelt förstå var är jag grundad någonstans, vad har jag liksom kunskap om för någonting.
Ja, men precis. Det gäller väl att ha en typ av ödmjukhet inför hur mycket man kan och hur mycket man kanske inte kan och sådär. Så absolut.
Har du något att tillägga, Fabian?
Nej, jag tycker vi kan hoppa, det är svinbra, jag tycker vi kan hoppa över till några snabba.
Precis, då har vi hoppat igenom de här delarna i boken och vi hoppar över till det vi kallar några snabba. Vi slänger ut några grejer här så får du ge ett snabbt svar helt enkelt.
Kort och koncist. Ska du ta första, Niklas? Mm,
absolut.
Guld.
Försäkring.
Bästa finansbok.
Det är så sjukt svårt att säga, ett fåtal böcker alltid.
Vi ställer om frågan då. Vilken finansbok har format dig mest?
Kanske, det är ingen finansbok, men kanske The Art of Thinking Clearly av Rolf Dobbeley. Han skriver mycket om just de här tankefelen i ett format som är väldigt likt min bok också. Så en del inspiration till formatet i boken.
Mobil eller datorspel?
Spelar inget av det, men då får det bli dator.
Passiv eller aktiv förvaltning?
Passiv.
För att?
Ja, men för att det är så svårt att slå börsen över tid och avgifterna kommer ha en stor betydelse. Sen så, jag är ju ändå ett fan av aktiv förvaltning. Alltså jag tror ju på aktiv förvaltning i grunden, men om jag själv ska välja så vill jag inte chansa på en förvaltare, utan då kör jag passivt istället.
Och sist, favoritbolaget på Stockholmsbörsen?
Latour.
För att?
För att de har gett mig 20% i avkastning de senaste 10 åren per år.
Och sen har vi en liten liksom summeringsfråga som brukar fråga alla våra gäster. Och det är, vad är din bästa respektive sämsta affär och vad har du lärt dig av dem?
Alltså, jag har alltid haft en väldigt tråkig strategi, så alltså, jag skulle nog säga att bästa affären ändå är att jag köpte Vator och höll kvar vid den sedan 2010. Då.
Vad har du lärt dig av det?
Som sagt, alltså, det är en lärdom jag drog av det. Det var, jag gjorde någon typ av 80-20-analys på min portfölj en gång i tiden och insåg att större delen av avkastningen hade kommit från investmentbolag. Så min egen stockpicking var inte så mycket värd. Så det var kanske stora lärdomen, att det var nog bättre att ge Douglas mina pengar.
Sämsta då?
Just det, sämsta. Måste man säga investeringar på börsen eller får det vara utanför?
Vad som helst.
Svara vad du vill.
Jag köpte en BMW 318 kombi som första bil, första och enda bil när jag var 18, och jag tror jag hade den i typ 2-3 månader och sen så gick den varm och motorn den kollapsade totalt på E6an utanför Göteborg. Och sen drog jag iväg till Australien efter det. Jag var iväg i 11 månader typ. Och jag hade någon förhoppning om att den där bilen skulle vara borta när jag kom hem. Alltså, typ att pappa kanske skulle liksom få till någon försäljning. Han hjälpte i och för sig till att fixa den, så det var schysst så. Men då stod den kvar när jag kom tillbaka. Så det var en smärtsam upplevelse helt enkelt. Ja.
Vad lärde du av det då?
Ja, vad lärde jag mig av det?
Att man måste ta tag i sina problem själv och inte låta pappa lösa dem.
Ja, exakt. Det är en viktig lärdom. Men också att inte köpa bil. Jag har inte köpt någon bil efter det. Så.
Appreciating asset, som man säger.
Ja, exakt.
Ja, och om man vill läsa mer det, vad följer man dig då? Och var hittar man boken förstås också?
Ja, men på Twitter heter jag @rosenstamoman, så där får man gärna följa mig. Vi har faktiskt en podcast också, jag och Maria Landerborn, som heter Nextconomy, alltså som vi är Danske Bank då. Så den får man gärna lyssna på, och sen jag har ett nyhetsbrev också på tankaromaktier.se som jag skickar ut en gång i månaden med 2 boktips, 3 tips på poddavsnitt och 5 artiklar som jag läst under månaden. Så där kan man gärna prenumerera också. Men ja, framförallt på Twitter, följ med där. Så.
Och jag antar, går man in på tankaromaktier.se så hittar man antagligen någon länk till boken 101 ja. Tankar om aktier också.
Ja, men precis.
Ja, men kul. Stort tack för att du tog dig tid. Superkul att prata med dig.
Tack så mycket.
Ja, tack så mycket.
Ja, tack för den här veckan att ni har lyssnat. Och är ni som sagt intresserade av Ludvig, följ honom på Twitter, gå in på hans sida tankaromaktier.se eller beställ hem boken 101 tankar om aktier. Jag tycker att den är väl värd att läsa och passar faktiskt både nybörjare och lite mer erfarna. Men som vanligt, inget hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter av vår egen eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden.
Tänk på att alla investeringar förknippar med risk och sker under eget ansvar. Och om ni vill hojta till oss, säga hur jäkla bra snack det var den här podden, så gör det på podcast@marketmakers.se eller på Twitter @marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes.
Nej, det tycker vi vore kul om ni gjorde. Och sist men absolut minst vill säga stort, stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka med ändå ett nyinspelat avsnitt om någonting väldigt intressant. Och då kommer jag kanske vara brunare än någonsin, tror du?
Nej, du är alltid lika vit. Kanske röd.
Ja, jag tror faktiskt också det.
Tills vidare, mina vänner.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.